Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michela Postergården. Och som vanligt så sitter jag på Parea Workspace i Mölnlycke. En riktigt grym coworking space för dig som vill accelerera din business och sitta i en riktigt skön miljö. Då. Idag så har jag en gäst som jag har fått lära känna genom åren. Vi har samarbetat med massa spännande projekt. Det här är en superdoer och det är en av de få som jag har stött på IRL som på riktigt gör fler möten. Jag tror aldrig stött på någon som gör fler möten nu när jag tänker efter. Det är helt overkligt hur den kalendern ser ut. Hon har varit ansvarig för Nyföretagarcentrum i Göteborgsregionen och är det numera för Härrydda och är 30 år företagare. Så att, ja, här finns det mycket att ta i. Helene, välkommen till Säljön. Entreprenörspodden.
Ja, men tack snälla för att jag får vara här.
Tack själv. Du, vi har gjort massa roligt och jag har ju lärt känna dig nu och du är ju en hysterisk doer. Det tycker jag är kul och gör att jag tycker det skapar en trygghet i varumärket Nyföretagarcentrum också. Och att jag kan stärka det bara så det vill jag bara få sagt. Mm. Men du, 30 år som företagare, det är mycket man kan se på 30 år misstänker jag. Så jag tänker bara lite kort om dig Helene innan vi sätter igång och dyker ner lite.
Ja, men jag firar 30 år som företagare i maj.
Oj.
Så det är exakt 30 år. Startade, köpte en pressbyråenhet i Nyköping som jag drev i 10 år. Sen flyttade vi till Göteborg. Och behövde ha någonting att göra. Fick tips om ett eventbolag som var till salu. Skulle vara mammaledig, men kan väl alltid åka och kolla läget och titta. Slutade med att jag köpte det bolaget.
Så där, ja.
Skulle väl starta upp efter 3 månader eller något. Mm. Och visste att jag hade en kille anställd som säljare på 100%. Mm. Och en tjej på kontoret på 50%. Sen insåg jag att jag hade 250 timanställd också. Den hade jag liksom missat lite där.
Oj.
I våran förhandling.
Jaha, okej. Okay.
Så att jag har gjort det stort och smått. Och ibland har jag haft avtal med och haft ett 30-tal underkonsulter i mitt bolag också. Och många gånger har det bara varit jag. Så att jag har gjort inom väldigt många olika branscher. Livsmedel, restaurang, jobbcoachingavtal, starta eget och så vidare.
Helt galet. Men har du alltid dragits till företagande eller hur ramlade du in på det?
Nej, men jag har haft ett jobb i mitt liv. Som ansvarig på en konferensanläggning utanför Gnesta. Nej, men alltid självklart. Det hade inte kommit något tillräckligt bra och intressant erbjudande innan dess. Men ja.
Har du är familjen också företagare? Eller är det liksom...
Min pappa har alltid drivit olika bensinstationer och så. Så vi har stått med som vi var små och hjälpt folk att tanka bilen, sålt julgranar och sådana saker. Så det har alltid funnits med på något sätt.
Ja. Tror du att det har varit med och påverkat att du har valt att bli ditt egen också?
Det är en svår fråga. Ja. Det är en svår fråga det här. Liksom, är det en entreprenör? Föds man som entreprenör? Ja. Eller blir man en entreprenör? Jag tror egentligen att är man rätt person så kan man driva vilket företag som helst.
Intressant. Ja, men vi får fånga den då lite. När du säger rätt person då, vad tänker du då i det läget?
Du måste ju ha en drivkraft. Du kan ju starta inom något som du tycker om eller en hobby eller någon. Du kan starta för du vill nå ett mål, men du måste ju ha en drivkraft. Du måste sätta dina mål så att du vet vart du vill, absolut. Mm. I en del av mina verksamheter så har jag väl inte gjort någon affärsplan. Jag borde ha gjort det. Stått inför en del ekonomiska utmaningar emellanåt och så. Men jag tror att är man beredd att jobba hårt och man ändå gör en riskbedömning så tror jag att man kan lyckas.
Just det. Och jag menar, du ser ju galet mycket affärsmodeller och idéer och allt det där. Vi kommer också till det. Men på den här resan då, nu när du har gått från liksom, vad skulle du säga är, för idag kör du ju egen låda. Och du har gjort alla de här, du har haft mycket anställda och så vidare. Att driva företag med mycket anställda kontra att vara själv. Det är ju ganska två skilda världar, tänker jag.
Aldrig mer anställda. Nej. Aldrig mer anställda, definitivt. Det kommer ju alltid själv i sista hand. Om det händer om att ta ut lön eller sådär. Med, på eventbolaget så hade vi 70-80 uppdrag i veckan. Och kunderna betalade på 30 eller 40 dagar och personalen skulle ha lön. Det var alltid en klump i magen för att se om det fanns pengar kvar. Om likviditeten var tillräckligt.
Hur vanligt är det bland företag, mycket anställda? För, och då tänker jag så här, utåt så ser det ju fräckt ut. Det är mycket omsättning. Ja. Mycket anställda, fräcka lokaler och så vidare. Men hur, alltså, hur vanligt är det att där sitter liksom ägaren, ont i magen, har en massa familjer och grejer som de är ansvariga över. Är det vanligt enligt dig att de har någon oro?
Det tror jag att de har. Nu kanske inte jag träffar så många av dem, för jag träffar mer nyföretagare sedan 12-15 år tillbaka. Men visst, absolut, de finns där. Det är alltid ett jättestort ansvar att ha personal, att ha anställda. Och det är så lätt att det bara accelererar hela tiden, att man hänger inte med. Och då är det oftast ekonomin.
Ja.
Man har inte rätt hjälp där. Man kanske gör mycket själv och man har inte den kunskapen. Och då hamnar man i en dålig spiral.
Just det. Om du hade, när du nu tittar tillbaka på de grejerna du var med om och så, vad hade du gjort annorlunda då för att liksom få en mer harmonisk resa när du hade massa anställda?
Jag skulle ha absolut gjort mycket mer research bakom. Absolut.
Innan du gick in i bolaget?
Innan jag gick in i bolaget, absolut. Det skulle jag ha gjort.
Ja.
Och kanske mer ekonomiska uppföljningar faktiskt.
Just det.
Nu hade jag en driven säljare som var ute och sålde mer och mer events. Så det skalade upp.
Just det. Och vad hände med den verksamheten sen förresten? Sålde du den? Eller vad?
Jag sålde den. Min sambo sa till mig en jul 2010 att nu säljer du. Och säger man så till mig, då köper jag ett företag till. Men av någon konstig anledning så sa jag bara okej. Okay. Hade hyfsat små barn. På den tiden hade man till och med en fast telefon på kontoret. Och sen körde man bil och jag hade två extra batterier med mig till mobiltelefonen som jag kunde tjonga in dem. För jag pratade så mycket. Och det var 7 dagar i veckan. Det var event som man var alltid tillgänglig. Vi hade ungefär 70 personer som jobbade varje vecka.
Wow.
Mycket samtal. Och han sa att nu säljer du. Ja, sa jag. Och gjorde det. Så i mars var köpet klart.
Oj.
Och då kunde jag sälja bolaget. Det var lågkonjunktur, jag fick inte så mycket. Vi hade gått från 2 miljoner i omsättning på 5 år till 10 miljoner. Fick lite betalt i varje fall. Var bara glad att bli av med det. Så det blev klart i mars. Och i juni så hade företaget han köpte gått i konkurs.
Nej.
Han kunde inte driva det. Så då hade jag 250 personer som varit utan jobb som hörde av sig och grät i telefonen. Jag hade leverantörer, jag hade kunder som ringde och sa, vad hände? Där jag vet inte. Och det värsta var att jag hade inte fått allt. Han hade en skuld kvar att betala som var på 100 000.
Aj.
Relativt mycket pengar 2010.
Mm.
Så de fick jag inte, företaget gick i konkurs. Sen ringer han mig i augusti samma år och vill ta en kaffe. Och jag var inte jätteintresserad av att ta en kaffe. Men jag gjorde det i varje fall. Han kom hit till Mölnlycke. Och vi gick in på banken. Så jag fick mina 100 000.
Oj. All heder.
Ja,
detta. Det är ju det där. Alltså om det är någonting jag kan respektera så är det ord som, alltså att hålla sitt ord. Och det här är ju en gråzon som faktiskt leder oss in på ett ämne som är ganska som händer också mycket där ute, men vi pratar kanske inte så mycket om det, och det är just det här att även de bästa intentionerna, menar jag, kommer att behöva sättas på paus när man lever det här livet, för du väljer mellan pest och kol hela tiden. Och det här stöter jag också på. Liksom. Det dåliga samvetet hos många entreprenörer där de liksom, fan, jag skulle ha betalt det där eller jag skulle ha gjort rätt där, men alltså jag måste skjuta på det. De är fly förbannade och jag flyr inget, men det är vad det är liksom. Och det är, jag kan också relatera till det, så jag säger inte alla andra. Jag tror att alla företagare, det tror jag hands down att alla är med om. Mm. Men jag blir ju varm och glad och jag får sån oerhörd respekt för de som har det då att de vet det och det finns en skam med det, men ändå kommer tillbaka och bara, ja men vi tar en kaffe och helt iskallt går in och fixar. Aj, det där är hopp om mänskligheten.
Ja, men det är ju verkligen. Jag har haft kurs idag, startat eget kurs idag, pratat administration och fakturering.
Just det.
Jag tjatar alltid om likviditeten, att man måste ha koll på den och sådant. Och jag brukar säga att det är svårt att få betalt idag. Mm. Som nystartad företagare, som företagare. Ja. Men det menar inte jag att de kommer att lura oss.
Nej.
Att motparten. Men det är tufft med pengar idag liksom. Ja. Så stor diskussion idag om det. Och jag har under 30 år aldrig skickat en påminnelsefaktura. Jag har haft kunder som inte har betalat i tid. Mm. Jag försöker ha korta betalningstider så jag får de pengarna snabbt. Ja. Jag fakturerar ofta.
Ja.
Imorgon har jag avslut på en kurs. Mm. Då kommer jag fakturera innan jag stänger ner datorn. Så jobbar jag. Men ja. Man får betalt, men det tar tid. Och jag skickar inte påminnelse. Jag lyfter luren. Mm. Och säger, men du, hej Michelle. Den här fakturan som jag skickade till dig förra veckan. Vad har hänt med den? Har du mycket att göra eller har du varit på semester eller har du tappat en kund eller vad kan det vara? Liksom? Den är obetald. Mm. Nej, men säger du, var det lite mycket här och jag har nog faktiskt missat den. Liksom. Men jag lägger upp den i högen så du ska få betalt. För är man då på lite obestånd som många småföretagare är ibland, det dippar upp och ner. Jag tror att ringer man, då kommer min faktura lite högre upp i betalningshögen.
Smart.
Så jobbar jag.
Så ringa och ha en bra dialog är bättre än att skicka påminnelse på braken.
Absolut.
Ja, men det köper jag.
Hela tiden så måste du ha en dialog med kunden oavsett om du är nystartad eller inte. Du måste ju hela tiden interagera, prata, intervjua, fråga saker om din kund. Liksom, så du lär känna dem ännu bättre.
Just det.
Så att de kanske inte ska bli vänner, men man ska ändå ha ett stort förtroende för varandra.
Nej, men det sånt här är jätteviktigt. Men då tänker jag ju så här, för jag har ibland pratat med klienter om att gällande det här med att ha en factoringtjänst där jag via en tredjepart då kan få in pengarna. Mm. Har du jobbat med det och vad är dina tankar kring det i så fall?
Jag har jobbat lite med det. Mm. Men allting handlar ju egentligen, det beror ju på vilken typ av tjänst du har.
Mm.
Men det är ju många som tror att om de har problem att få en kund att betala, att de kan gå och sälja fakturan då. Men då är det ju läget redan för sent. Mycket handlar ju om kundkännedom.
Ja.
Och sen kan man ju faktiskt låta kunden betala och göra ett upplägg hur de vill via Klarna eller liknande.
Mm.
Jag jobbar nästan enbart mot mindre företag idag.
Ja.
Eller Nyföretagarcentrum som jag fakturerar min tid för då. Alltså verksamhetsledare. Och sen mot privatpersoner. Och jobbar jag mot privatpersoner så tar jag 100% i förskott.
Mm. Och det är också kanske för att skydda dig då mot
eventuellt. Alltså jag tycker idag liksom att det är så självklart att man gör det. Ja. Jag jobbar med coaching mot företag och privatpersoner för 2010-2012, då tog man 50% i förskott och resterande när coachinguppdraget var slutfört.
Ja.
Så för mig är det så självklart.
Mm. Gud, jag känner att vi skulle kunna verkligen bena ut väldigt ordentligt i olika saker. Men jag tänker så här, vi ska försöka hålla det här till företagande ändå. Det startar ju, och småföretagande tänker jag att vi ska hålla det till. Det startar ju oerhört mycket företag. Vi är inne i en period där det också går väldigt mycket konkurser. Jag såg något från Credit Safe nu idag eller igår. Det var igen något rekord på någon månad. Men när man sitter som ansvarig då på Nyföretagarcentrum, Hur ser en sån vardag ut? Alltså det, jag tror att det är många som känner till rent varumärkesmässigt, men vi börjar där då. Vad är Nyföretagarcentrum?
Nyföretagarcentrum är en ideell organisation som finns på över 220 platser i Sverige. Och det är kostnadsfritt att komma på rådgivning. Det fina här är att vi säger att alla som jobbar med Nyföretagarcentrum ska vara egna företagare. Och man ska egentligen inte göra det på heltid, utan man ska vara ute i verkligheten också. Ja. Och vi är till för dem som funderar på att starta företag. Eller de som har varit företagare i upp till 3 år. Efter 3 år så brukar vi säga, då pratar vi mer affärsutveckling. Då hänvisar vi gärna till Almi. Ja. Precis som att Almi hänvisar till oss.
Just det.
När man är nystartad. Mm. Och vad vi märker nu, det är ju att det är otroligt många som startar företag vid sidan av sin anställning. Man börjar väldigt försiktigt.
Ja. Och vad är den trenden, tror du, beroende av? Är det för att vi rent kommunikativt och teknologiskt har andra förutsättningar? Eller kan det vara något annat?
Det kan det nog vara, men det är nog också lite det här att man känner sig lite safe om man har en anställning också.
Ja.
För kanske innan pandemin, då kom man till oss och hade en anställning. Mm. Och man gjorde en affärsplan och diskuterade. Och då sa man inte upp sig förrän man hade x antal kunder eller ett uppdrag.
Ja.
Och då gick man all in. Ja. Det gör man inte idag. Mm. Vi har alltid mycket kvinnor som kommer på rådgivning. Här i Härryda så har vi legat på drygt 62% av de som kommer på rådgivning är kvinnor.
Men det är ju också intressant, för det pratas ju mycket om att det är för få kvinnor.
Ja,
som, men är det, stämmer inte det? Eller?
Jo, statistiskt sett så är det ju för få kvinnor. Det är ju under 30% av alla företagare som är kvinnor. Sen kan man väl vända statistiken lite hur man vill. Men absolut, det behövs otroligt många fler kvinnor som startar företag. Sen kan det vara lite trygghet. Man kanske kommer fler gånger på rådgivning innan man startar. En konsult kommer in. Vad ska jag för bolagsform? Måste jag ha redovisningsbyrå? Hur mycket skatt betalar jag? Och sen ser man dem aldrig igen.
Nej, är vi... Jag tycker det är så roligt. Men är det för att vi liksom... Och samtidigt då så ökar ju konkurserna. Är vi bara korsade och modiga?
Nej, men jag tror ju, utan att ha något belägg på det, att mycket av de konkurserna vi ser idag beror ju på pandemin. Med alla företag som fick skattelättnader. Det är ju nu de ska betala tillbaka. Det är ju här, många av de här är ju från,
så är det.
Från den. Vi säger på Nyföretagarcentrum att vi träffar 16 500 personer på rådgivning varje år. Mm. Och det startas 6 500 företag. Varav efter 3 år så finns, beroende lite på vilket år det är, men runt 80-82% finns kvar efter 3 år.
Bra statistik.
Och ännu fler finns kvar om man har gått vårt mentorprogram.
Mm.
Och man ser att 1% av dem går i konkurs. Bara 1%.
Det var en bra pitch. Bra, Elin. Men det är ju också klart intressant, för det säger väl lite om att det är väldigt lätt att starta i blindo och så blir det lite på måfå. Men om vi tittar då på den typiska nystartade företagaren, om vi isolerar den lite. Vad ser du för, vilka misstag gör de ofta? Alltså vad, när de kommer och liksom, det här är min perfekta plan, det här är min perfekta idé. Vad ser du för liksom typ, vad är de röda trådarna som ofta lyser igenom?
De är alldeles för oförberedda. Alldeles för oförberedda.
Och vad
menar du? Alltså de har inte koll vad de har för affärsidé. De kan inte enkelt och tydligt beskriva vad det är de ska sälja, vem som är kunden och varför kunden ska köpa av dem. De har inte det. De tror någonting. De har ingen aning om sitt värdeerbjudande. De tror, många tror, att det är inte så viktigt att man förstår vem kunden är. När jag pratar målgrupp. Ja, det är jätteviktigt. Jag tror att det viktigaste är det man har koll på sin affärsidé.
Mm.
och på sin USP, sin hisspitch, sitt värdeerbjudande. Och sen måste man lära känna målgruppen. Man ska lära känna målgruppen så att när vi sitter på bussen,
ja,
då känner vi igen vår målgrupp.
Just det.
Mm. För att, och sen tror man ju att man kan lägga ett, det är lite elak, att man kan lägga ett inlägg på Instagram och så får man en kund. Bara posta någonting på Instagram så får du en kund.
Just det.
Träffar ingen som har mer än 1000 kronor i marknadsföringsbudget. På ett år.
På ett år? Herregud. Ja, den är bra. Men vad beror det på? Du och jag har ju pratat massor och det kände jag ju. Jag vet ju att när vi sprang på varandra. Det här är så roligt för vi, det var ju när du hade tagit över ansvaret för Göteborg. Så jag kommer ju aldrig glömma, och det var faktiskt den här tiden, för jag vet att det var pandemi. Jag får ett sms, dags för samarbete, frågetecken, och det är ju du i ett ötskal liksom. Och jag kommer aldrig glömma, och jag minns var jag stod när jag fick det sms. Och jag blev så här, okej.
Okay. Mm. 2020.
Ja, ja, men det här är så jäkla roligt, för jag vet att jag blev så ställd av att du... Vi delar samma bild av vad som krävs för att få fart på grejerna. Och så hörde du av det där. Alltså, jag upplever ju ändå att du har det mindsetet alltså, väldigt tydligt. Alltså, så, va? Om jag ska vara lite tuff då så skulle jag säga att så upplever jag ut att alla i rådgivningsvärlden har. Medan det sticker ut ganska mycket på dig. Vad beror det på?
Men det är nog att jag har varit in och nosat på 10-tal olika branscher, högt och lågt.
Yeah.
Blivit inte skinnad i ett projekt, det gick plus minus noll, skulle ha blivit någon miljon över.
Yeah.
Blivit blåst i ett annat projekt, räddade ett annat projekt tack vare bolagets pengar, ja, som skulle gå till andra saker egentligen, så jag haft det tufft också. Mm. Mm. Men jag tror att när personer kommer på rådgivning och jag berättar hur tufft det är att driva en livsmedelsbutik,
just,
och jag kan berätta lite om det även om det inte ska handla om mig, så tänker man efter, och jag tror att det blir en ömsesidig respekt.
Ja.
Jag är nog väldigt sådär att definitivt inte att det är den här gröna skogar att starta företag.
Nej.
Tvärtom.
Nej.
Jag får ofta kritik, ska jag inte säga, men feedback från kurser. Mm. Att jag mer pratar om hur tufft det är och hur svårt det är att kunna ta ut en lön och hur mycket man måste jobba och vilken struktur man måste ha.
Mm. Och det är ju intressant då att det kommer som kritik. För jag är det inte bra, tänker jag, att vi avflummar någonting som i bland annat sociala medier nästan framställs som att om det bara säger upp det och sen står Ferrarin i garaget 3 veckor senare. Det vet jag ju att vi delar den tanken, men liksom, det är ju så sjukt att det har blivit så. Och så startar man och så sitter man där måndag morgon och så som du säger, det är liksom, man lägger någon post på Instagram möjligtvis och så tror man att allt ska hända.
Jag har en slide i min PowerPoint-presentation i mina kurser med en fiskare som står där i sina gummibyxor och gula gummistövlar. Mm. Och så står det sälj 24/7. Mm. Och det blir ju folk jätteprovocerade av att man måste sälja hela tiden.
Men vad är det med företagare och sälj från ditt perspektiv? Elin? Jag menar, yes, här kommer vi in på vad som gjorde att vi träffades. Men, och jag vet att du... också prata högt om det och liksom så här, ni måste ta tag i det här. Vad grundar sig den här rädslan på? Vad stöter du på?
Ja, men man känner sig inte tillräckligt. Det är svårt med sälj. Man vågar inte fronta sig själv. Och det är för att man inte har rätt förutsättningar. Har du byggt din plan? Du vet vad du ska sälja. Du vet vem kunden är. Du har koll på konkurrenterna. Mm. Och allting, och koll på ekonomin, då blir det ju stärkt.
Ja.
Men jag brukar också säga provocerande att ni kan inte sköta säljet i soffan 3 på fredag eftermiddagen. Nej. Det går inte, men det är så många som tror det.
Mm.
De lägger jättemycket tid på att bygga en hemsida eller sätta in sig i ett bokföringsprogram. Mm. 3 veckor på heltid. Mm. Nej, men det spelar ingen roll. Börja med säljet.
Mm. Nu hör ni det här från källan. Så efter det här vill jag inte höra något tjat. Eller några ursäkter för det.
Nej, men ska du släppa en kurs? Ja. Jag ska göra några kurser nu, några förinspelade kort minikurser. Ja. Men jag ska sälja dem först.
Just det.
Jag tänker inte sätta mig och producera dem och spela in dem förrän jag har kunder på dem.
Den är ju intressant. Jag tror jag satt idag faktiskt med en person som ska bygga sådana kurser. Och gör ju i vanlig ordning precis tvärtom då. Mm. Men det är ju ett guldtips. Sälj först. Varför är det så här? För någon tänker så här, fast jag kan ju inte sälja något om jag inte har det. Vad svarar du på den då?
Ja, men det är ju självklart. Det är ju självklart. För att om du inte har berättat vad du har att erbjuda, då vet du ju inte om det är tillräckligt intressant. Ska du sitta där och skapa en kurs i 2 månader på helt fel och så vill ingen ha den. Det är bättre att först sälja in och säga, är ni intresserade av det här? Skulle ni köpa det här? Varsågod, köp. Nu till ett bra erbjudande.
Just det. Ah, den är bra. Jag tycker vi fångar den. Alltså, herregud, bygg upp din kundstock. Om du ändå också dessutom ska göra det på deltid. Då är det väl precis det, tänker jag, när du sa det. Att om folk hänger kvar i sina jobb, de startar, men de har också kvar sitt jobb. Mm. Då är det väl ännu smartare, tänker jag. Att göra så.
Alltså för mig är det så självklart. För ska man skapa ett lönsamt företag som man helst ska leva på, eller man kanske har en anställning, så om du jobbar med din idé, med din USP, du tittar på vad det är för produkt eller tjänst du säljer,
ja.
Du tittar på målgrupperna, bygger dina personas, slänger en liten flukt i varje fall på konkurrenterna. De gör ju någonting bra för de finns där.
Nej.
De tjänar pengar. Ja. Torktumla om det till din egen grej. Gå ut med ditt erbjudande. Låt kunden köpa. Mm. Vilket gör att den dagen du har registrerat företaget, ja, då har du redan klara kunder. Och försök fakturera dem. Så jag kan vara ganska tuff och säga, gör du så som jag lär ut, då kan du fakturera din första kund samma dag som du har ditt företag registrerat. Då skapar vi lönsamma företag.
Nej, jag gillar det. Den är riktigt bra. Okej. Okay. Jag har min affärsidé, jag gör de grejerna du har gått igenom. Jag gör min konkurrensanalys, jag gör min plan, jag ser till att liksom börja gå ut och prata med min marknad och allt det där. När vet jag att jag är, liksom, nu är det dags att gå och regga bolaget?
Men det känner du när du har fått tillräckligt mycket ja där ute. Ja, okay. Det känner du, ja. Det känner du.
Yes, okej. Okay.
Och det kan ju vara så att ditt erbjudande inte är tillräckligt intressant. Ja, men då får du gå hem och skruva på det här igen. Med din idé och ditt värdeerbjudande. Och titta, men det kanske inte var den här målgruppen. Mm. Som var aktuell.
När vi står här då och ska starta eget. Frågan kommer. Ska jag regga en enskild eller ska jag regga ett aktiebolag?
Jättesvår fråga.
Ja.
Ännu svårare idag att svara på. Min bestämdaste uppfattning är att ska du ha ett varulager eller du ska skriva på ett hyresavtal för en lokal,
ja,
då ska du ha ett aktiebolag.
Ja.
Sen kan du hyra en stol eller ett behandlingsrum och kanske med en uppsägningstid på 3 månader. Ja. Ja, men då kanske man kan ta en tanke, en fundering på, kan jag riska de här pengarna? Men annars så är det så.
Just det.
Men det är jättesvårt att råda om bolagsform. Mm. Det kan jag behöva sitta ett par timmar och göra. Men just det här, varulager och skriva på ett avtal med en stor fastighetsägare.
Yeah.
Då är det allt i aktiebolag.
Okej, okay. Yes. Ja, men bra. Jag vill inte regga företag ännu, men jag tänker att jag fakturerar via en sån här egenanställningsplattform. Tänker du kring det?
Ja, men det är det ju många som gör. Många som har en anställning och sen är de ute och man kollar av marknaden. Ja. Det finns något behov. Och så råkar man på en kund som inte kan vänta.
Just det.
Det hade varit guldläggande om de har sagt, ja, men då skriver vi gör en överenskommelse och vi gör det här uppdraget om 3 månader.
Just det.
Men det kanske är så att kunden behöver ha det här gjort direkt.
Just det.
Då är de här egenanställningsföretagen jättebra.
Samarbetar ni någonting med de här? Eller hur är era relationer med egenanställningsföretagen?
Vi har avtal med ett par av dem på regional nivå. Okay. Det har vi.
Yeah.
Och jättebra i en övergång. Absolut.
Yeah.
Sen kan jag träffa dem som säger att ja, men jag ska hade en som skulle jobba med hästmassage. Hon sa, jag måste börja ta betalt nu för all, jag får göra det här gratis. Jag måste och starta en enskild firma. Och så började vi räkna på och jämföra. För det är med all, alla fasta kostnader som du ändå har i allt från försäkringar och allt i en enskild firma. Så där kom vi faktiskt fram att det var bättre att gå genom egen anställning istället.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju intressant.
För det var så pass få timmar.
Ja.
Så en uppstart, ja, absolut.
Ja, det är ju intressant också. Och då kommer vi till nästa då. Att jag har en enskild firma. När har jag nått en gräns där jag bör gå över till aktiebolaget?
Också en sån här jätteklurig fråga som du får. Svarar, frågar du 7 personer så får du 7 olika svar.
Ja.
Alltså, jag tycker att man får titta på varje unika företag. Men kanske när du börjar omsätta strax under 1 miljon i varje fall. Att du ska gå över till ett AB. Sen tycker jag det har kommit mer nu än vad det var för 5-6 år sedan. Att vissa branscher vill gärna se att det är ett AB. Jag tycker det har ändrats lite där. Lite beroende på vem som är kunden.
Just det. Och varför vill de det då? Alltså, om någon tänker proaktivt nu. Vad är argumentet att de vill se ett aktiebolag?
Ja, men det kanske är om du jobbar med en viss typ av ledarskap eller organisationsutveckling mot ledningsgrupper eller mot större bolag.
Ja.
Men å andra sidan så är det många som har enskild firma livet ut och jobbar med stora avtal också.
Just det.
Så det där, det är väldigt, och det är oftast den som du sitter och gör upp affärsöverenskommelsen som är, har ju ingen koll på om du har en enskild firma, ett aktiebolag. Ja. Det är ju bara ekonomiavdelning på företagen som ser bolagsformen egentligen.
Nej, men jag tycker det är en intressant diskussion. Jag har ju själv både och. Och jag tycker det är... Men någonstans så har jag ju gått med tanken själv nu. Det är dags att avveckla den enskilda bara för att liksom. Men...
Det som är så bra med Nyföretagarcentrum det är att vi är på fortbildning 4 gånger per år för att kunna vara diplomerade rådgivare. Och det vi har lärt oss de sista 3 åren av experter inom området att ska man egentligen maxa sitt företagande eller vad ska jag säga, så ska man ha både ett AB och en enskild firma för att kunna jobba med olika typer av pensionsavsättningar bland annat.
Hoppsan.
Så du är helt rätt ute.
Ja, det var ju planerat.
Nej då.
Jag känner att vi får prata mer om det. Jag får boka en rådgivning. Det får ju mig då till det här att herregud, jag menar, jag minns när du sa till mig så här, om jag har gjort så många möten denna vecka. Och bara, nej men det är inte en chans. Och så visade du mig din kalender och jag bara, var du än röker vill jag ha samma, tänkte jag. Kan du vara så lugn? Ja, det är helt sinnes hur mycket möten du gör på en vecka.
Mm.
Hur många har du gjort denna vecka?
Är det onsdag idag?
Ja.
Men idag, nu har jag haft 2 kurser.
Okay.
Nu har jag haft 2 kurser. Men jag har haft 10 möten på eftermiddagarna. Men då är det ju avstämningar och handledningsmöten.
Men okej. Okay. Lite allvar då. Hur lyckas du? Du är väldigt lugn som person. Sen vet jag då. Galet mycket att göra.
Mm.
Så här. Hur upprätthåller du balansen?
Ja, men jag kör med mina listor och struktur.
Mm. Mm.
Jag är inte digital på något sätt. Jag vill ha papper och penna. Jag gör listor och bockar av. Jag satt här och väntade på dig. Jag har 7 punkter som jag måste göra nu innan 17:30. Med olika personer att kontakta. Det är tillfredsställelse att kunna stryka det. Sen lägger man till lite nya. Sen kanske jag till och med ibland har en lista på vad jag inte ska göra.
Ja. Mm-hmm.
Den är
bra. Ja, men den kan vi fånga. För det är nog väldigt vanligt att ha en lista på vad jag ska göra. To do, klassiskt. Mm. Men vad jag inte ska göra. Utveckla den lite.
Ja, men det är ju så lätt liksom att tänka ett steg till. Och tänka på, ja, men vad ligger efter för imorgon? Ja, men jag måste komma ihåg det här. Då skriver man upp det på den listan. Men det är inte det du ska göra idag. Går du in och kollar Facebook privat, du fastnar där.
Ja.
Det gör man. Jobbar man hemifrån som många gör... Och så står Nyhetsmorgon på förmiddagen. Det är så lätt att man fastnar. Liksom. Så det är bra att lista på det. Men jag gör listor hela tiden. Papperskorgen blir överfull. Liksom. Struktur. Och sen försöker jag att ha lite tid i egen tid och lite återhämtning också.
Ja, det pratade vi ju lite om innan vi körde igång här. Och det där med återhämtning och fixa med energin, det är ju, tror jag, ett recept för att klara av en företagsresa. Pratar med företagare om den biten också när ni har era rådgivningar? Eller hur ofta brukar du dyka in i det?
När jag pratar med nyföretagare, då kanske jag inte pratar så mycket om det, för att då behöver man mer sätta blåslampan på dem. Mm. För de tror liksom att de har all tid i världen. Ja. Jag brukar nog försöka sätta lite fart på dem istället, för ingenting kommer automatiskt. Det första året så har de tid för återhämtning faktiskt. Kanske till och med andra året. Då ska du kunna blocka kanske en eftermiddag eller en förmiddag i veckan. Där du inte behöver tänka på jobb, du behöver inte tvätta om du är hemma, eller du behöver inte gå och träna, för det ska du ju kunna göra på kvällen ändå. Mm. Bara egen tid, att vill du bara sitta i soffan så gör du det. Ja. Det har de tid med liksom. Så att, nej, de behöver en blåslampa.
Okay.
Första året.
Du säger att jag är tuff. Det är så jävla roligt. Men du, okej. Okay.
Nej, men jag träffar ju många som säger det här. Jag har varit på 4 kundmöten och jag har skickat in 3 offerter.
Ja.
Att de gjorde det förra veckan. Vad har du gjort den här veckan då?
Ja,
har du varit på några kundmöten? Har du skickat några offerter? Nej, men jag har ju 4 ute där. Tänk om jag får alla dem.
Ja.
Men det är ett litet problem.
Där är ju någonting som jag... Den har jag också hört.
Mm.
Ja, men tänk om jag får så mycket mer... Alltså, det finns ju en sån här att man typ amorterar på hus man inte äger i princip. Va? De som sitter och tänker så, vad är ditt svar till dem? Va? Vi bara fångar.
Ja, men det är ett lyxproblem. Tänk om du får alla 4 uppdragen.
Ja.
Är du så himla duktig, då har du säkert en av kunderna som du kan skjuta uppdraget lite på.
Just.
Eller också har du jättebra samarbetspartners.
Ja.
Som du kan säga liksom, att jag tar in den här personen via mitt bolag. Så är jag med själv på ett litet hörn, så kan man dela upp det. Så det går att lösa. Har för mycket att göra går alltid att lösa. Men har för lite att göra.
Det är en helt annan sak.
Då blir det brist på likviditet.
Men där sa du en grej. Och då vill jag kasta in så här. Där är en av anledningarna varför vi ska vara ute och nätverka mycket. Bygga mycket relationer. Hitta lite nyckelmänniskor. Om du kommer så att du inte ska behöva komma till ett läge, vad gör jag om jag får för mycket att göra? Det tror jag är super, super viktigt. Och en stor anledning till varför vi ska avsätta tid och faktiskt jobba med vårt egna nätverk också.
Mm.
Inte bara kundnätverket utan vårt egna nätverk. Det vill säga bra allianser och sådana saker. För det viktigaste av allt är ju att kunden blir nöjd.
Mm.
Att vi levererar och tillfredsställer kundens behov då, och löser deras problem. Mm. Det är ju någonstans det som ska vara center av allt. Mm. Och sen när vi har och utifrån den målbilden, bra, vad är närmsta lösningarna?
Mm.
Och där är en sån där untapped opportunity tror jag som många missar, för att de går in i ett nästan som ett snåltänk istället, och så nej, men då kan inte jag, och så håller man igen på det istället för att se det mer långsiktigt. Så det där tror jag är guld. Vi var inne och nosade på det här med kvinnligt entreprenörskap. Och jag hade Linda Skandvall var ju med i podden för ett tag sedan. Och då, hon är ju väldigt stor ambassadör för företagarna i Norrköping också. För just kvinnligt företagarna också.
Mm.
Och så vi var inne på den. Hur ska vi få fler kvinnor att vilja driva eget företag?
Mm. Det vet jag. Det jobbar ju företagarna för. Absolut. Och det gör även Nyföretagarcentrum centralt i kontakt med näringsliv och med politiker. Sen tycker inte jag...
Eller måste fler? Det är väl egentligen...
Det behövs. Sen ska vi ju inte på något sätt kvotera in. Men kanske att det måste satsas. Göras någon satsning. Ja. Så att man vågar starta.
Vad håller de tillbaka då?
Jag tror att det ligger bakåt i tid att man ska att man ska vara försiktig, man ska inte ta steget, säkerhet, ekonomi, att man inte vågar. Så skulle man kunna få någon liten hjälp på vägen, kanske en pott pengar via något projekt via Tillväxtverket eller någon annan typ av stöttning eller utbildning.
Mm.
Eller börja bygga då vid sidan av en anställning.
Just det.
Och få skapa en trygghet liksom. Många blir jätteförskräckta när man berättar hur mycket skatt man betalar som företagare. Liksom. De tror ju liksom att man har helt fel. Så att när en person från, jag brukar säga att ja, men räkna med att 55-56% går bort i skatt. Satt jag på en rådgivning här om veckan i Kungälv med en person från Ukraina som skulle starta företag. Han hade varit här ett år, haft en anställning i Göteborg, var uppsagd, skulle starta. Bygga hemsidor och så. Det hade han gjort i Ukraina. Så jag säger liksom, vi räknar i budgeten och sen förklarar jag uträkningen och ja, men hur mycket som går bort i skatt.
Mm.
Och då säger han till mig, kan vi ta det här på engelska? För jag sa 56.
Ja.
Och jag bara, 56. Och han bara, 526.
Mm.
Nej, inte 56. För det var han betalade i skatt på sitt företag i Ukraina. 5% till staten skatt och 1% till armén. 6% betalar han i skatt i Ukraina. Så när jag sa 56 så trodde han att jag sa 5 till 6.
Men, och det är ju någonting som är... Jag tycker vi betalar för mycket skatt. Jag vill betala skatt, men jag tycker vi betalar för mycket skatt. Så har jag sagt det. Men, och jag kan fatta att folk planerar väldigt mycket i det.
Mm.
När skulle du säga att det är vettigt att gå till en skattejurist? Har du fått den frågan?
Mm, ja, men det har jag fått. Jag tycker ju alltid att man ska ha en... När man startar företag så... Jag har hjälpt över 8000 företagare igång. Och det är ingen av dem som inte har fått höra att de ska ha en redovisningsbyrå med sig på vägen. Och man kanske börjar med en mindre byrå, den kanske växer, eller man kanske tar in en jurist från en annan byrå, eller så har man en lagom stor byrå från början som har alla de här instanserna så att man kan plocka in. Och man ska köpa timmar med ekonomisk rådgivning parallellt under hela företagsresan. Jag är inte expert på ekonomi. Nej. Då måste jag ta in... Jag ska inte säga att du inte är det.
Men... Nej, men jag kände mig stressad. Nej, fan, det kanske man ska göra.
Man ska köpa de timmarna, då kan du sova lugnt på natten. Då vet du att allting är okej.
Okay. Hur kvalificerar jag då en sådan byrå? Det finns ju ett gäng.
Ja, det gör det. Jag tycker att ta möte med kanske 2 eller 3. Börja med det. Känn lite på dem, ställ lite frågor. Fråga också hur de kommer att debitera. Om du ringer och ställer dumma frågor till byrån.
Ja.
Debiterar de då en timme då? Eller om de ringer för du inte har koll på dina kvitton liksom.
Ja, just det.
Hur debiterar de? Men det ska vara personligt.
Ja.
De ska skärsa hela ditt företagsekonomi. Och ofta har ju de väldigt mycket insyn i din privata ekonomi.
Just det.
Också. Den redovisningsbyrån jag har, hon gör ju även min privata deklaration. Mm. Så hon har ju full koll på läget.
Ja.
Så det måste finnas en personlig kemi. Sen behöver man ju inte träffa dem. Allting sker ju digitalt idag.
Just det.
Men har man möjlighet så tycker jag man ska träffas.
Ja.
Och ta ett möte. För du lämnar bort så mycket. Så det måste kännas bra.
Just det.
Sen är det alltid ytterst ansvarig som företagare.
Ja.
Om det skulle hända någonting. Det är det ju, absolut.
Ja, nej, men jag började ändå hålla med. Och jag har ju själv haft några stycken och jobbar med nu. Så jag har gjort det i några år och är supernöjd. Och, ja, men den är både känslig och viktig. Alltså så, för att det blir inte mer privat på ett sätt. Än när någon dyker in i ekonomin. Och så det där med tillit är ju verkligen... Och jag gillar att du sa det här, ringer de dig?
Mm.
Det tycker jag är... Då tänkte jag direkt så här, så borde det ju vara.
Mm.
Och det kanske när de slutar att göra det är ett tecken på att de har växt lite för mycket. Dags att gå vidare. Ja, men supergrymt, Helene. Jag tänker att igen, vi kan prata länge och väl. Idag så har du ju också, tänker vi ska få med det, du har släppt en bok.
Mm.
Och Företagarbibeln.
Nyföretagarbibeln
till och med. Och superära att få vara med i boken först och främst. Jag hade ju glömt av att du hade ställt fråga. Men när du kom hit med boken och bara visade det, då blev jag nästan lite rörd. Det var häftigt. Lite kort om boken då. Varför skrev du den?
Jag tror att den behövs. Och tittar man faktiskt, jag är fortfarande lite gammalmodig. Tynger om en bok, hålla någonting i handen. Det här är en bibel på nästan 500 sidor i lite större format som en workbook. Jag tycker ändå att den behövs, för det finns information på nätet, men det finns inte så mycket samlat. Det finns de som har skrivit böcker i det här området, men de är inte uppdaterade. Nej. Och jag tror, och vad jag känner nu efter bara 3 veckor, att det finns ett sug, att man vill ha den och att den behövs. Så för samlad information, och den täcker verkligen allt från det man behöver veta som nystartad. Man kan läsa den från sidan 1 till 485, eller man kan använda den som uppslagsbok och bara gå in och söka på det man vill. Så den ska kunna funka, ja, men, dels att den ligger i tid, så den funkar både 3 och 4 år framåt i tid, men även för företagare som växer. Okay. Gör vi inte tillräckligt med affärer, får vi inte lönsamt i våra bolag, då måste vi gå tillbaka och titta på kärnan igen.
Precis.
Och då är vi tillbaka på idén och värdeerbjuden och målgruppen. Vad har hänt där? Har det någonting som har förändrats?
Självklart ska vi... Jag kommer lägga länken till vart man hittar den här boken i beskrivningen till det här avsnittet också. Och någonstans i mitten där så ligger de bästa tipsen. Nej, jag skojar.
Jag tror du var på sidan 230.
Men världsklass. Sista. För att få in, för att fylla på med lite kunskap och energi då så är det vanligt att man läser, lyssnar på någonting. 2 böcker som har inspirerat dig på ett personligt plan eller businessmässigt. Vilka skulle du nämna då?
Jag kan inte nämna någon. Får man säga så?
Ja, det är helt ok.
Inte blivit inspirerad av någon.
Är det så?
Mm.
Det har hänt en gång tidigare då. Ja.
Nej, jag kan faktiskt inte. Jag vet att du har rekommenderat mig böcker som jag har sneglat lite på. Nej, jag har inte fastnat för någon och läst. Absolut inte. Och det är ju ändå en bokläsare. Det saknas.
Vad läser du då?
Det finns en nisch. Nu lyssnar jag bara på ljudböcker.
Ja.
Nu lyssnar jag bara. Allt från himmel och jord.
Det är så.
Ja, mycket personporträtt och sådär. Liksom. Och lite deckare och lite feel good. Vi har jättemånga bra författare här i Göteborg. Men nej, inte businessmässigt.
Nej.
Jag vill vara ganska jordad och grundad och i uppstarten. Jag tycker inte om de här amerikanska och vi bara startar företag. Och så kommer du tjäna massor med miljoner och du ska jobba så lite. Och du ska bo någon annanstans. Ja, nej. Så att den här boken behövs i Sverige.
Bra. Fötterna på jorden, rakt och tydligt. Här är det fan. Silkesvantar. Det är underbart. Det är uppfriskande, Elin. För vi lever i en värld med sjukt mycket flum och saker och ting. Och, så det här behövs. Du, jag tänker att vi avrundar med det. Vill man komma i kontakt med dig så är det på Nyföretagarcentrum Härrydda. Kan varmt rekommendera. Och ni som har hängt med mig, ni vet att det där gör jag inte utan att det finns grund till det. Och vi ses ju massor. Vi samarbetar ju och så att det ska bli kul att fortsätta det samarbetet, Elin. Stort tack för att du var här.
Ja, men tack själv för att jag fick komma.
Ja, grymt. Och som vanligt, mina vänner, ni vet vad jag brukar säga. Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Vi hörs snart igen. Ha det bäst nu. Ciao, ciao.
Hej då. Hej.